Klara Fröberg.
Ja.
Alltså fy fan. Vad har vi gått igenom för period egentligen?
De senaste veckorna.
Ja, så det känns typ som att vårt företag har varit i någon typ av stormvind. Nej, inte företaget kanske, men vi har varit i en stormvind.
Ja, du hade väl typ livets värsta vabb i veckan.
Ja, vi hade det. Både jag och Anton. Fy fan, vi hade kräksjuka. Och ay, shit alltså, gud, det känns som att så här, vi pratade om det, jag och Anton här i häromkvällen, och bara, gud, det är så här, när man är i det här läget, när man bara, man gör bara det som man måste göra för att dagen och liksom vardagen och det man gör ska gå vidare. Det är liksom allt annat är så här pausat liksom, och man bara känner hur så här, allting bara växer runt om, och det är så här, tvätt och det är ay, fy fasan alltså, kräksjuka. Fy fan. Men nu hoppas jag att vi har checkat av våran kräksjuka för den här vintern liksom.
Ja, men så kan man ju, det kan man ju aldrig veta, men att ni hade alla barnen typ alla samtidigt. Tre barnen samtidigt sjuka var väl lite väl extremt för er stackare.
Ja, och förmodligen är det väl så att chansen är väl rätt stor, ju fler barn desto fler kräksjuka liksom.
Ja, fy fasen alltså. Men också när Ludde är så liten, så att, så att han inte, alltså ett sånt litet barn kan ju inte liksom så här, ursäkta, nu ska jag gå på toaletten. Nej. Här och kräkas lite. Utan då är det ju bara alltså. Mayhem.
Mm. Ja, och så du vet så är det ju också så här, vill man ju inte släppa iväg något av barnen till skolan eller så heller när man är hemma, för att även om det har gått deras 48 timmar liksom, så känns det så här, jag är lite så här, det är ingen som kommer tacka mig om jag skickar iväg barnen till skolan om någon annan är hemma liksom. Så det var ju verkligen så här, alla hemma och bara, aj, gud. Ja. Men, nu har vi avklarat det. Och du har snart avklarat din barnsjukdom.
Ja, men alltså det är så roligt. Vet du, alltså, jag har ju verkligen haft mul- och klövsjukan, Johanna. Alltså det här höstblåsor.
Ja.
Nu är jag ju bra och så. Men därför att de sista dagarna så fick jag blåsor på händerna också.
Ja.
Det är helt stört.
Ja, det är det som man får för den där.
Ja, det heter ju även hand- och fotsjukan.
Ja, jag vet. Jag googlade på den där någon gång, för jag trodde, visste inte om Ludde hade haft det nämligen. Och så fick han vart han så här prickar runt munnen, och då skulle jag kolla lite vad det stod, för de sa till på dagis. Men sen blev det aldrig någon mer, så jag tror inte det var det. Men ja, jäklar, alltså det är, vi kommer igen. Vi är starkare än någonsin nu. Det har varit lite, man kan säga att det har varit typ någon, en och en halv vecka på hold nu. Lite,
ja, men det blev lite hysteriskt. Det blev lite hysteriskt, för det var ju så här, alltså jag var sjuk, hela din familj var sjuk, och vi hade flytt till Eken samtidigt med invigning, workshops, fest, leverans av produkter, slutkorr av rumpboken. Alltså det, allt var samma vecka, och jag hade även besök från Göteborg hela veckan.
Skönt att han fick vara din sjukvecka också.
Jag vet.
Alltså, fattar ändå vad ni har upplevt, först kräket när ni blev matförgiftade, och sen har ni ändå typ umgått så här två normala gånger, och sen har han fått när du har haft någon typ av barnsjukdom. Alltså det är ändå ganska stort att han hänger kvar vid dig. Snart kanske vi till och med kan säga något annat än Göteborgs bihang.
Ja, stackars bihang. Alltså, jag vet, vi pratade faktiskt om det igår. Att jag är väldigt, väldigt glad att han inte blev sjuk när han var här förra veckan. För det hade också känts så himla så här. Men det är också ett tecken på att han kanske haft mul- och klövsjukan när han var liten.
han
såg ju ändå hela veckan.
Det är ändå ganska så här stort också att han är så här, det är klart jag kommer så här och hänger där fast du är så sjuk. Ja, gud, ni fina ni.
Ja, men jag var väl inte så, alltså, nej, så hemskt var jag kanske inte då. Men...
Eller jo, det var du.
Jo, det var jag. Jo, Lina sa ju något sånt där när han skulle komma i måndags. Så jag var ju, hade ju sagt liksom så här, jag är verkligen inte frisk. Jag hade feber fortfarande när han kom och sådär. Men och hon bara, det kanske är bra om du säger... hon bara, du ser ju faktiskt för jävligt ut. Alltså, det kanske är bra om du är öppen med det. Hon bara, det finns ingen anledning att ljuga om det. Hon bara, och du visar inte munnen. Hon bara, du kommer visa munnen. Jag vet att du kommer göra det.
Ja, men vadå? Du var ju typ så här till mig också. Du bara, första du gjorde när vi sågs, du bara, kolla här! Jag bara, tack!
Och då sa du att du ville kräkas. Åh, gud, vad hemskt, förlåt. Men det var en jättemysig vecka utan då... pussar. Jävligt tråkigt.
Ja, men kul. Trevligt. Men nu känns det ändå som att peppar peppar, men nu känns det väl ändå som att vi är liksom lite på G igen. Man kan säga att det mesta blev på hold. Liksom. Vi var lite försvunna ur sociala medier. Vi har varit lite så här, allt har legat lite pausat. Förutom det vi var tvungna att göra, det vill säga typ korra en bok.
Flytta.
Och flytta och typ ha 10 workshops och allt vad det var. Men allt annat har varit på hold. Typ vår utveckling av program och sånt. Men,
ja.
Men det kommer, vi är på gång igen här nu och kläder har packats och allting. Så att allt sånt har ju, rullar ju på hela tiden. Men,
men det är när man har sådana här perioder, det är då det är så skönt att driva företag med någon som man också är så nära med, tycker jag. För att jag har ju jag har ingen relation med någon som är så familjär som med dig på det sättet. Till exempel när du och jag käkade lunch igår, Johanna, så hade vi så här, ja, men jobbat i den nya lokalen på förmiddagen jag hade också haft sådär människojobb hemma och sånt. Och så märkte jag att du var så här kort i tonen. Och då sa jag bara så här, är du stressad över något eller är du bara hungrig? Och du bara, jag är bara hungrig. Och jag bara, okej, men då fixar vi mat här. Och så är det så skönt att man kan vara så.
Ja, det är ju, alltså, yes, det är verkligen så. Jag vet inte hur jag skulle bete mig om jag hade ett vanligt jobb just nu. Alltså, det är ju verkligen så. Det är så jäkla skönt och så här, liksom, okej, men nu blev det en sån här dag och så sitter man på kvällen och bara får göra ikapp lite grejer. Det är ingen annan som bryr sig. Du och jag vet så här, vi gör det vi ska och vi stämmer av och vi tar hjälp om vi behöver. Alltså, det är guld värt i såna här situationer. Jag kan verkligen känna så här sorg för dem som inte har så. När man är så här, alltså, för det är ju räddningen i att man inte är sönderstressad.
Ja.
Men sen så det är ju verkligen, gud, just de här sakerna som man hade förut när man jobbade till exempel med mycket mer deadlines och sånt hela tiden. Då var det så här, det spelar
större team.
Ja, då så här, det spelar ingen roll att du ligger hemma kräksjuk med hela din familj för vi har deadline och din kund kommer ändå mejla 70 mejl och ringa 30 gånger liksom. Man bara, så. Nej, men nu har ju vi båda haft våra premiärdagar på Eken med kunder och vi garvade ju för det är säkert, det är skitkul och det är ju annorlunda. Det är ju inte alls lika lugnt och chillat och rosa som det är på Lofsangruppens studio.
Men det är mycket män också.
Det är mycket mer män och det kastas
mycket testosteron,
mer.
Det är dumpa stänger, det är bara överkroppar, det är hög musik.
Men jäklar, vi hade kul. Det var roligt.
Verkligen.
Och de kunderna som jag hade första dagen var också superpepp och tyckte att det var skitkul. Och att det är ju en annan grej liksom. Så att det känns jätteroligt. Så att nu jäklar är vi igång. Och när det här avsnittet släpps, då har ju vi dessutom gjort vår första roadtrip. Vilket känns ju skitkul. Vi kommer ju ha varit i Göteborg då. Och kört en hel dag med 3 gånger.
Nu tycker jag att du är lite fixerad vid Göteborg faktiskt.
Du ser, vi ska ju till Örebro. Exakt. Fasen, jag är helt... Ja, du ser Göteborg, det var...
Ja, men vi ska ju typ till Göteborg i, vad är det?
Ja,
februari, mars.
Exakt, så är det. Så, Örebro och köra 3 gånger 2 timmars workshops i knäböj, marklyft och chins. Pull-ups.
Yes.
Det känns skitkul. Så att,
vi har redan stämt av vem som fixar kaffet.
Ja, gud ja. Det är ändå det viktigaste.
Jag kör, Johanna.
Ja, du kör definitivt. Jag är kartläsare, fast jag vet ju hur det brukar gå. Det är det värsta du vet.
GPS.
Varje gång jag ska läsa kartan säger du så här, du bara, vad håller du på med? Ta upp det nu så man ser så här tydligare. För du skäller alltid på mig när jag gör kartläsare.
Men det är för att du sitter med så här Sverigekarta typ och så här, ja.
Vadå hela Sverigekartan och bara,
ja, men typ, då har du så här utzoomat och bara, ja, vi ska fortsätta mot Närke typ. Man bara, nej men alltså det ska säga så här 200 meter sväng höger.
Vi ska fortsätta mot Närke. Ta nästa avfart mot Småland.
Ja, vi kommer väl komma fram i alla fall. Kommer ni åkte till Halmstad när vi gick en utbildning i kettlebells när jag hade kört så fort, är det preskriberat förresten? Men så att, och sen var så här fartblind så kom in i stan och kom in i så här, rondellerna in i stan i så här 90. Bara,
och typ brände förbi hela det här Eleiko typ området som är typ så här, hur man ser typ det från vägen hur stort som helst. Typ bara, vart är det någonstans? Jag bara, alltså det skulle kunna vara den här byggnaden här på sidan som det står Eleiko med typ stora bokstäver på, men jag vet inte. Ja, gud. Nej, men det är ju livsfarligt. Jag har ju, när jag har kört runt på event ibland så här, så har ju jag till och med lyckats köra i fel fil.
Den är farlig.
Det är fruktansvärt. Nej, men alltså, jag är ju inte bra bakom ratten. Fast jag har ändå blivit bättre bakom ratten, ska jag säga nu. Jag kör väldigt mycket nu, så nu är jag ganska bra bakom ratten. Och kan vi klargöra en sak också, Clara? Du säger ju hela tiden att jag inte har körkort för manuell bil.
Ja, fast grejen är, Johanna, det spelar ingen roll vad du har körkort för om du inte kan köra det.
Nej, det är sant. Men jag tycker ändå att vi ska lägga till att jag har ju manuellt körkort. Alltså jag får ju köra manuella bilar, men jag skulle aldrig göra det.
Men är det verkligen bra om du skulle göra det?
Är det verkligen säkert, menar du? Nej, det är det inte. Mm. Det är nog lika bra att jag håller mig till automat.
Eller hur?
Ja. Jag skulle aldrig låna en bil av någon och köra om den inte är automat. Då skulle jag bara, nej tyvärr, jag har lite ont i foten.
Jag brukar, när vi pratar om marklyft på våra workshops, så brukar jag referera till dragläget.
Just det.
När man ska hitta sin startposition bakom stången. Och då brukar jag fråga om folk har manuellt körkort och säga att du inte har det. Men okej, jag får ändra det till att du inte kör manuell bil.
Ja, ja. Vad tusan. Men det, jag
har hyrt en automatbil till på söndag. Om jag skulle få en hjärtinfarkt eller någonting.
Det känns bra. Bra krishantering tänk där. Mm. Ja, nej, men som sagt, väldigt kul. Och det känns skitkul att vara igång och allting. Så att nu är vi på banan. Och ibland måste man väl få ha sådana här perioder när man är lite under ytan ett tag. Men vi kommer liksom upp starkare än någonsin.
Blåsfria.
Ja, kanske lite svagare i och för sig, för att det är ju fasen inte lätt. Jag fick faktiskt ändå till 3 pass den veckan som det var kräksjuka här hemma. Det är jag ändå stolt över. Men oftast efter en sån här period så är det också att barnen sover, eller jag vet inte, våra gör det i alla fall. Så ännu lite sämre, och det är lite så här, man ligger lite och lyssnar extra mycket och så här och säger, vad var det där och så där. Så jag känner att så här, sömnen är lite, så nu fan, ja, men nu är det har varit en sjukt stabil träningsperiod, och nu har den varit lite svajig här någon vecka, så nu är den på G upp igen. Pepp på The Rövbok, rumpboken, Das Rumpenboken, allt du kan tänka dig. Det känns skitkul. Den är liksom så nära lansering nu.
Det är den. Den kommer nu i veckan när det här avsnittet har kommit ut. Och därför har vi tänkt att vi ska ägna dagens avsnitt åt att snacka om rövar.
Gluttarna liksom.
The glutes. Precis. Vi går direkt in på att träna rumpan, tycker jag.
Ja.
Boken som kommer nu i veckan har vi hållit på och jobbat med sen... Ja, hur länge är det egentligen, Johanna? Sen början på det här året.
Ja, det känns som det är länge i alla fall.
Ja. Vi lärde ju känna Daniel och Filip i Styrkelabbet när vi gick en utbildning som är precis ett år sedan faktiskt. Evidensbaserat styrkelyft, och började samarbeta med dem, poddade ju med dem. Finns ju ett avsnitt från februari skulle jag tro. Ett i våran podd och ett i deras podd. Och så blev det till ett gemensamt bokprojekt som är rumpboken. Och under våren så skrevs det massa texter och vi gjorde träningsprogram och vi fotograferade boken. Och sen nu under hösten så har liksom efterarbetet med boken skett med redigering och så här. Och nu är den ju klar och den känns ju sjukt jäkla bra. Jag vet inte om det finns någon annan lika gedigen guide för att träna gluteus som den här boken. Alltså jag vågar nästan säga. Alltså Brett Contreras har ju släppt många träningsböcker och så, som är inriktade på rumpan. Men det som Daniel Richter har gjort är ju också att han har sammanställt väldigt mycket forskning. och titta på just hur det faktiskt ligger till på riktigt när vi tränar rumpan och vad man bör ta hänsyn till. Men alltså, det som är roligt också med boken tycker jag är att första intrycket av den kan ju kännas lite som att den handlar om att få en, som det står i början av boken, en bubbelrumpa. Alltså att det handlar om någon slags utseende träning. Det är en stor röv på framsidan.
Syftar du på att din rumpa nu eller? Som är på framsidan? Ja, precis. Men så är det ju inte. Den innehåller jättemycket, som du sa, nyttig information, intressant läsning om liksom just rumpträning och varför det är bra och viktigt med rumpträning. Så att vi känner ju verkligen att på så sätt också att den går i linje med hela våran träningsfilosofi, att man faktiskt gör saker för att det finns en funktionalitet i vardagen att vara stark där och att vara stark i sätet, rumpan, stjärten, vad du nu vill kalla den, är på många sätt väldigt viktigt och bra och ger nytta i andra saker. Så därför så känns det ju, sen är det ju klart att den blir lite bubblig kan väl vara trevligt också, men det kan man väl få på köpet då.
Mm, precis. Ja, men det finns ju flera kapitel i boken som handlar om så här, hur du kan tänka med din rumträning för dig som håller på med en idrott, kanske fotboll eller löpning eller vad det nu kan vara. Men sen även också en del om så här, kopplad till vad man vet om smärta i ländryggen kopplad till sätet. Och sen är det ju då 4 stycken träningsprogram som vi har gjort som är allt från träning för röven för den som tränar hemma, och sen kommer det 3 stycken nivåer av träningsprogram för de som tränar på gym där det liksom, man börjar i en slags basnivå och sen blir det mer och mer avancerat till liksom den avancerade nivån där man tränar både jättemycket aktivering hemma eller vad man nu vill med elastiska band, och sen för den som också då tränar tungt på gymmet.
Kul!
Ja!
Vi har ju testat några av de här programmen, eller vi har testat alla, men jäklar, det känns ju när man har gjort dem. Det är lite härligt. Jag tycker rumpan är ändå en sån här muskel som är lite skön, även om inte det är på något sätt. Och det slår vi ju hål på också i boken och pratar just om myter och sådär, men med rumpträning just, eftersom det finns ganska mycket myter om det, men det här med att träningsverk, även om det inte är något tecken på att man har tränat bra, och att det behöver inte betyda att om man inte har träningsverk så har man inte aktiverat sätet. Men det är ju lite gött att få ha lite träningsverk i rumpan, och jag upplever ju att det är en av de ställena som jag just får träningsverk när man lägger lite extra fokus på. Och det är väl den här känslan, jag vet inte, det är väl den som många är ute efter som man tycker är skön.
Ja, verkligen. Det känns, många känner ju som att de har tränat på riktigt när de har ont i röven. Men vi brukar ju se till att ha det när vi ska flyga långt.
Ja, det är skönt. Och vara träningsverk i rumpan.
Men man sitter så här länge och trångt, och så känner man ändå på något sätt att man har tränat. Det är ändå härligt.
Men rumpan då, för att grotta ner oss lite mer i den, så är det ju att rumpans muskulatur är ju i princip, inte helt bara, men nästan bara sätesmusklerna. Alltså de 3 gluttarna. Och det är 3 muskler som är då gluteus maximus som är den stora rumpmuskeln, gluteus medius som är den mellan och gluteus minimus som är den lilla. Så det är ju de 3 som vi egentligen fokuserar på kan man säga i det här när vi pratar om röven.
Ja, the röv. Och gluteus maximus är ju faktiskt en av kroppens största muskler. Det kanske beror på vem. På mig är det definitivt.
Ja, det är sant. Men det om något då är ju ännu mer en tydlig, vad ska man säga, indikation på att det faktiskt är en muskel som behöver tränas om det är en av de största på kroppen, eller hur?
Ja, precis. Jag såg senast, alltså, vad var det, 10 minuter innan vi började spela in det här avsnittet, så såg jag på Brett Contreras Instagram att han lagt ut en så här före- och efterbild på en tjej som hade hade lyft vikter men hon hade aldrig gjort hip thrusts, och så var det så här före och efter hip thrust, och hon hade ju fått en jättestor snygg rumpa efter allt hip thrustande. Det var också någon som frågade i kommentarerna så här, men hur har hennes styrkeökningar sett ut under den här perioden? Och då gick hon själv in och svarade och skrev att hon hade ökat sitt max i marklyft från 110 till 150. Sen hon började hip thrusta, och sitt max i böj från 90 till 120. Vilket också kanske är lite mer relevant för de som lyssnar på den här podden också. Hur går det för dig med hip thrust-andet,
Johanna? Jag skulle precis tänka att du skulle säga det. Alltså så här är det, hip thrust är en sån här, det här är faktiskt helt konstigt. Jag gjorde jättemycket det förut. Och sen har jag bara inte gjort det. Och jag vet inte, vet du, jag tror fan att jag har blivit så jäkla slö sen jag fick barn, mina sista barn här. Förut innan. Jag vet inte vad det är, men jag tycker att det är så här lite krångligt. Jag är lite så här, tar lite tid att hålla på med. Det går snabbare att köra raka mark eller som assisterande eller good morning som jag älskar. Men jag har börjat lägga in det mer faktiskt, och för att få en lite mindre överföring till att det är så här riggande, så har jag faktiskt gjort så att jag har börjat köra enbens hip thrust med stång, för att liksom så här, det är inte massa med vikt som ska på och sådär, utan då är det ju så det har jag gjort. Men jag känner att det här är för mig egentligen en övning jag borde lägga till, som egentligen en av de få assisterande, om jag inte kör så mycket assisterande, av just den anledningen att jag vet att det kommer ge jättemycket till mina knäböj och marklyft, och det är där jag vill bli starkare. Så ja, det är en skitbra addering till knäböj och marklyft. Jag måste göra den mer, och det säger jag för att måstet kommer av att jag faktiskt vill bli starkare i knäböj och marklyft. That's it.
Ja. Ja, det vore ju jäkligt coolt om du hade sån bra överföring som det var för den där tjejen. Det kan ju också vara så att hon följde ett program och inte har gjort det förut heller. Alltså det finns ju en kombination av massa saker. Hon gjorde ju antagligen mera böj, mera mark.
Absolut.
Inte ett förvånande så kommer ju en bok från de här två företagen som handlar om rumpträning surpriserande säga att knäböj och marklyft är grymma övningar för att träna rumpan. Det är liksom inte så här, vi kommer inte att erbjuda ett 3D-koncept med konstiga hoppövningar enbens. Men det har ju visat sig att muskelaktiveringen i gluteus maximus är högst i slutet av en höftsträckning. Och höftsträckning betyder ju alltså att höften är helt utsträckt. I princip som att du står rakt upp och ner i ett knäböj eller i ett marklyft. Och man kan se att aktiveringen i gluteus maximus, alltså den största rumpmuskeln, minskar ju mer höftleden böjs. Och det skulle kunna tala för att övningar som är tyngst när höftleden är nästan sträckt, som hip thrust som vi pratar om, är då lite bättre för att träna gluteus maximus än övningar som är tyngst när höftleden är böjd, som knäböj, som är tyngst när lårbenet är liksom parallellt vid golvet eller att man sitter djupare. Och då kan man alltså se att när man har jämfört mellan hip thrust och knäböj, så har man sett att muskelaktiveringen är högre vid hip thrust än vid knäböj. Och när man gjorde en jämförelse mellan hip thrust och marklyft, som båda ju utfördes till ett RM, alltså en repetition max, så såg man en hög muskelaktivering genom hela rörelsebanan i båda övningarna. Vilket alltså också betyder att du behöver också träna tungt för att få utveckling av din träning.
Ja, det är inte så att det räcker att stå upp och vara utsträckt i höften utan någon vikt.
Nej, precis. Det är ju en stor muskel.
Ja, den behöver ju överbelastas som alla andra muskler. Alltså, för att du ska få en ökad styrka och ökad volym på den såklart.
Exakt. Men ja, det vore kul om... Alltså, vi har ju mycket... Jag skulle säga att om man tittar på vår Facebookgrupp, Johanna, som nu har 4100 medlemmar, så är det, tror jag, 96% som har beskrivit sig själva som kvinnor som är med i gruppen. Vi har ju en målgrupp som är mycket kvinnor. Vi brukar ju säga att de män som följer oss och som gillar oss och som kommer på våra grupper och sånt där, det är oftast väldigt sköna män som är lite härliga och som inte har något problem att en kvinna talar om för dem vad de ska göra på gymmet. Men jag skulle tro ganska säkert att Styrkelabbet har flera män i sin målgrupp än vad vi har. Alltså det vet vi ju. De har ju mycket större målgrupp än vad vi har, eller lyssnarskara än vad vi har överhuvudtaget. De har en större räckvidd än vad vi har. Men jag tror att de har mer kvinnor än vad vi har män. Men det jag ska komma till är att det vore kul om den här boken också används och köps av män. Och att vi får se lite mer män göra till exempel hip thrust ute på gymmen.
Vi har ju våran päronsplitt... David som kör hip thrust ju, och har ju ändå så här, tror jag ändå tagit sig an den övningen och gillat den lite. Jag längtar efter en liten ny uppdatering på päronsplitten faktiskt. Det var ett tag sedan nu, så vi ser fram emot det. Men absolut, höftlyft är ju som sagt, jag tror också att det skulle kunna ge en bra, bra input till flera som kanske inte körde så mycket. Så att, ja, nej, men det blir, ja, det blir lite mitt mål här till nu när jag håller på extremt mycket med att öka mina böj, framförallt i mitt stora fokus just nu, och kanske addera lite höftlyft.
Ja, men du kanske kan, behöver inte köra då de tyngsta tyngsta som du sa, för det är de som är jobbiga att rigga ju. Ska man dra, ja, på 120 kilo på skivstången och, så tar det ju tid liksom att hålla på, speciellt om man ska värma upp med en viss vikt i hip thrusten, att man ska lägga på successivt.
Mm.
Jag har ju, det hänt mig ibland när jag har gjort hip thrust att jag har bett folk som har gått förbi att hjälpa mig att lägga på fler viktplattor för att jag inte orkar ta mig ur skivstången.
Ja. Och vi har ju mycket hip thrust i våra program av just den anledningen att, mm, för många så ger det en jättestor, för även om man är, jag upplever att många som vi träffar, de kan ha lite mer respekt för vikterna i knäböj och marklyft, men i hip thrust och, mm, även i sätesbrygga, det är inte riktigt, mm, samma sak, så att det blir inte riktigt samma, du kommer inte riktigt i samma rörelseomfång då, för då ligger du på golvet med ryggen, men, mm, att man vågar trycka på lite mer, alltså, mm, med vikt och så att det inte är riktigt lika läskigt, vilket också gör att det blir en väldigt bra addering, och jag tror att det är en just stor anledning också att man ökar även i sina mark och böj väldigt mycket i programmen.
Och jag får jag göra en killgissning?
Ja, det får du.
Den här är helt ovetenskaplig.
Mm.
Men jag upplever att det finns ju olika ställen där folk fallerar i ett marklyft, skulle jag säga.
Ja.
Personligen för mig är det så här att får jag upp den från marken så kommer jag få upp det. Det kan jag göra med mina T-rex-armar, mina kortarmar kanske. Sen har vi de som fastnar från knät och uppåt. Att man inte riktigt kan låsa ut.
Mm.
Och jag upplever att ofta så ser jag folk som drar sjukt tunga mark när de maxar. Det här pratade vi om på just den här evidensbaserade styrkelyft. Att, mm, från knä till då höftsträckning, alltså helt utsträckt, så är det ju många som drar med ryggen.
Ja,
det är då det blir en sån här upprullning av stången.
Ja.
För att man liksom försöker räta ut genom att räta ut ryggen. Men om man vill ha en så hälsosam rygg som möjligt och vara så stark som möjligt i utlåsningen, så är det bättre om man kan lära sig att låsa ut med röven.
Exakt. Från,
alltså att när du är över knät med stången, tänka spänn stjärten och tryck stjärten fram emot stången, så kommer ju ryggen rätas ut automatiskt. Och nu kommer min killgissning, Johanna. Jag upplever att män i större utsträckning än kvinnor har det här problemet.
Mm.
Det kan vara så att män markar mycket tyngre och maxar oftare på det sättet. Men jag tror att eftersom att män kanske inte tränar rumpan specifikt på samma sätt som kvinnor som också lyfter. Alltså det här är helt killgissningsbaserat. Mm-hmm. Så jag upplever att män är sämre på att spänna röven där uppe i toppläget. Och oftare, ja, fastnar det. Det finns ju här, det blir ju inte godkänt om du ska tävla i styrkelyft, så blir det inte godkänt om du inte gör det i en rörelse.
Nej.
Alltså det finns ju de som nästan lägger stången på låret och pausar lite grann där innan de liksom drar upp den med ryggen. Om man delar upp ett marklyft i liksom två beståndsdelar, så enligt mig, eller jag upplever att från golv upp till knä så är det liksom en bentryckning. Tryck med benen. Från knä till utsträckt höft. Tryck med röven. Alltså, som en kettlebellsving. Kettlebellsvingen är ju så bra som komplement till marklyft av just den anledningen att du jobbar med fälld höft till sträckt höft och att du får in den rörelsen. Och den rörelsen tänker jag att många skulle få ut mycket av att jobba på. Och du får också då in den i en hip thrust.
Exakt.
Fram i höften. Liksom.
Fram i
jucket.
Höften.
Jucket.
Ja. Jag vet att Steffi Cohen gjorde ett inlägg här för att ta sen om just det här med, ja, eller det handlade framförallt egentligen om just de här övningarna efter dina tunga övningar.
Att assistansövningarna.
Inte, ja, precis. Att du inte var, jag tror hon skrev typ slacker eller någonting. Mm. Så, då kände jag så här, ah, nej men okej då, jag ska börja lite mer hip thrust.
Om hon gör det så är det ändå bra.
Exakt. Nej, men nu just hon pratade om det här med just utlåsningen i marklyft för just hip thrust. Mm. Att det var just det här att om man fallerade där.
Mm. Ja, för det kan ju vara greppet också såklart i den
delen. Det kan vara
massor,
och det
tränar du inte
saker
med hip thrust, men det är också det som är gött med hip thrust, att du slipper grepprylen.
Ja.
Jag brukar rekommendera mina klienter som frågar hur tungt de ska gå i sina hip thrust att tänka att man kan träna ungefär lika tungt som sina marklyft.
Mm.
För du slipper ju också hela greppgrejen. Alltså du kan ju lätt dra av en tung tia i hip thrust som skulle vara jobbigt för greppet i marklyft.
Ja, jag skulle säga så här, det är några saker just att ta hänsyn till när det gäller just hip thrust. Nu blev det väldigt mycket hip thrust, men det är ju hip thrust, det, som sagt, det har visat sig vara en väldigt bra övning som vi sa, i, om man tittar på just muskelaktivering när man har gjort såna här undersökningar. Men det man ska tänka på bara som blir, att man, så att man inte lägger på för mycket, är att om du inte kan göra utlåsningen i höften, då ligger du lite för tungt. Så att det inte blir att efter några repetitioner så låser du inte ut helt. Är du med på vad jag menar? Då tappar du ju lite funktionen.
Ja, och det är därför vi brukar alltid säga också det till våra kunder som går på våra grupper och sådär, att du ska heller inte gå upp och svanka. Den är liksom inte färdig. Precis som i marklyft så finns det ju många som översträcker också i slutpositionen. Mm. Alltså det handlar inte om att, alltså så fort du hamnar i extension eller krum av ryggen så tappar du ju sätet.
Precis, så därför så är det ju så här att du ska låsa ut den helt men du ska inte svanka. Så är den för lätt, då är det just risk att man går för högt, alltså att det blir för svankat egentligen. Mm. För att man liksom överdriver rörelsen. Och är det för tungt så att man inte, det är de där sista centimeterna, låser man inte ut då och liksom får till det här trycket och liksom bara spänner till rumpan, då blir det också. Så att det gäller ju att hitta, så hellre att man liksom börjar jobba upp vikten så att man känner att så här, jag kan låsa ut men jag också spänner på hela bålen alltid i det här utlåsningen, så att det inte blir att jag överdriver svanken. Stäng revbenen som vi brukar säga.
Mm. Fast så kanske jag hip thrusta lite idag. Jag ska faktiskt träna första dagen gången på 14 dagar idag.
Ja, och jag har varit också lite taggad att göra det nu. Så jag ska nog kanske också ta och göra lite hip thrust trots allt. Även om jag måste erkänna att jag typ hoppade över den varje gång i Beefcake-programmet.
Jag vet, och det är ju många som skriver det i våra träningsappar som är kopplade till programmen också. Så här, kan jag göra någon annan än den?
Ja,
bara, varför då? Frågar jag alltid. Jag hatar den.
Ja, och jag skriver alltid till alla som frågar. Om du hatar den kanske det är den övningen du ska göra. Precis som man brukar, eller som Sara Wiss sa när hon var med i vårt program när vi pratade om snabbhet och så. Att är man sin egna coach, är man en dålig coach eller är man dum i huvud eller något? Och det är för fan det. Precis,
så har man en coach som är dum i huvudet.
Exakt. Mm. Nog om det, nog om coachandet. Och som sagt, ja, vi gör lite mer hip thrust helt enkelt.
Funktionerna då som är mest relevanta för dig som vill träna de tre gluteusmusklerna på bästa sätt är alltså, som vi pratade om nyss, höftsträckning. Det är alltså främst gluteus maximus som utför det här. Alltså när vi sträcker ut höften och står rakt upp. Men vi tränar även hamstrings då, baksida lår och adduktorerna. Nummer två alltså är att lyfta lårbenet utåt sidan. Det som vi som jobbar med träning kallar för abduktion. Om du står rakt upp och ner och så tar du ditt ena ben och sträcker ut det åt sidan, så gör du en abduktion. Och det här utförs av alla tre sätesmusklerna. Och adduktion heter det åt andra hållet, om man ska då prata PT-språk. Men abduktion, viktig för att träna gluttarna. Och sen utåt rotation av lårbenet. Det utförs främst av gluteus maximus, men de andra gluteusmusklerna bidrar också. Det här är ju också, vi pratar ju mycket om det här med utåt rotation av lårbenet när vi pratar om knäböj och marklyft på våra grupper, brukar vi prata om det här med vridmoment. Men då i alla fall, om du då vill få med hela rumpan i din rumpträning, så kan du köpa rumpboken. Punkt. Nej, jag skojar bara.
Ja, det var bra. Korrekt. Nej, men korrekt.
Då kan du tänka att du bör träna då de här tre olika typerna av övningar i din rumpträning. Och att få med det i varje rumpträningspass, så har du liksom täckt in hela röven. Och då är det alltså, då skulle vi rekommendera, och så är det ju i alla de här träningsprogrammen i rumpboken, att du lägger en tredjedel av fokus på övningar med vertikal belastning. Och om vi pratar om vertikal belastning, då, om vi tänker oss då att vi håller ut en skivstång i luften och så släpper vi den, då kommer den falla ner i golvet, eller hur? Den kommer röra sig vertikalt. Att vi gör en tredjedel av övningar med horisontell belastning, om man tänker sig till exempel hip thrust där vi ligger ner, då har vi ju stången i en annan belastningsriktning på kroppen än om vi står upp. Och sen att vi har en tredjedel övningar med lateral eller utåtroterande belastning, där vi då alltså jobbar med åt sidan, att belasta rumpmusklerna åt sidan. Om man får med en tredjedel av det i ett träningspass av alla tre övningar, då har man ju liksom the holy butt grail för sin träning. Eller hur?
Mm, snyggt. The holy part grade. 3D-träning för fan, Klara.
Just det, tänk, men det är ju så att vi inte skulle göra.
Nej, men det är ju det, fast det är ju exakt det vi har sagt hela tiden. Ja. Vi tränar alltid i alla plan. Vi tränar inte bara i ett plan.
Precis, vi behöver inte ha en etikett på det som att betala 5000 kronor för att ha någon matta på golvet med siffror på för att göra det.
Kaching! Där fick de sig en smäll igen. Jag håller med, ja. Helt och hållet. Nej, inga mattor. Gör vanliga övningar så kommer du träna i alla riktningar. Men addera lite gummiband och olika typer av övningar så får du träning, 3D-träning för rumpan.
Exakt. Men ska vi gå igenom då våra favoritövningar för de här tre olika belastningarna?
Ja, jag börjar med vertikal belastning. Mm. Knäböj.
Surprise.
Marklyft.
Skräll.
Kettlebellsving.
Bra.
Good morning.
Mm.
Alltså alla de här fyra är ju riktigt bra. Det är ju favoriter.
Yes.
Okej, utfall.
Inte en jättestor favorit hos mig, men tränar ju vertikalt, absolut.
Ja.
Varför är den inte så favorit? För jag tycker att många är så kass på den, inklusive jag. Det ska jag fasen bli bättre på.
Men det är en bra, ja, jag får hålla med. Det är en sån övning, men också sån övning som vi är väldigt så här, först blir stark. Vi vill ju att våra kunder ska vara starka först i de övningarna som är stabila. Sen, men,
bilaterala övningar med två fötter bredvid varandra i golvet.
Mm. Ja, men jag fortsätter då. Split squat. Jag gillar den mer än utfall. Det innebär alltså att man inte promenerar, utan du alltså står still och jobbar. Då kan du antingen ha en fot uppe eller så står alltså bakre foten uppe. Det man kallar Bulgarian split squat. Eller så har du båda fötterna på samma nivå. Men att just att du jobbar inte i en promenad, den blir lite stabilare ju. Frontböj, favorit.
Mm.
Rumänska eller raka marklyft som det också heter, alltså där man inte går ner till golvet utan man vänder beroende på hur långa lämmar man har strax under knäna och relativt raka ben. Sen har vi också benpress där man alltså då ligger och jobbar i någon, mer som en maskinställning kan man säga.
Precis, där får man också mer den här vertikala belastningen.
Det är jävligt bra övningar där.
Ja, det, ja men det är ju det. Det, och det är så här, det, alltså rumpboken är 141 sidor tror jag nu med massa bra information, men det är ju inte någonting att vi hittar på och larvar oss med att någon ny övning som inte har funnits förut, utan de här övningarna är ju de vanligaste övningarna som vi ser i gymmen därför att de är så jäkla bra.
Ja, men det behövs inte göra massa med hitta på, för att det finns ju redan så här, det här är ju baserat på vad man ser när man mäter och när man tittar på the real stuff. Då behöver man inte ha något konstigt.
Exakt.
Mm, men du, Clara, kan inte du dra lite horisontell belastning då, övningar för det?
Mm. Horisontell belastning, såklart hip thrust då, som vi har pratat om. För här ligger vi ju ner. Hip thrust är ju alltså en höftfällningsövning där vi har ryggen mot en bänk, vilket som du sa innan, det gör att vi har ett lite större rörelseomfång än övning nummer två här då, sätesbrygga. Där vi ligger på golvet och trycker upp en skivstång i luften. Då kommer vi inte ner, vi kommer inte lika långt bak i höftfällningen. Vi får bara höftsträckningen i den rörelsen. Så den kan man ju verkligen köra tungt också.
Mm.
Sen har vi frog pump som är en sån här Brett Contreras övning. Och det är ju en sätesbrygga men att vi har fotsulorna ihop. Vilket gör att vi får en lite annan rörelse i kroppen när vi ligger med benen på det sättet. Den kanske man inte kör med en jättetung skivstång. Ryggresningar är en favorit för oss. Alla de här övningarna finns ju med i våra beefcake-program också till exempel. Och i en ryggresning kan man ju också jobba på olika sätt. Vi pratar nu inte om den här som man kan se folk på gymmet där de gör någon slags ryggradsupprullning.
Nej.
Utan vi pratar om att träna sätet, vilket innebär att vi har en sträckt rygg. Om man vill kan man vinkla ut fötterna lite som Charlie Chaplin. I en ryggresning så kommer man också känna lite mera i rumpan.
Och att man jobbar med fälla i höften. Alltså det är ju det som blir. Vi gör ju resningen så att det är ju även höft som jobbar.
Precis. Den kan man ju också belasta på olika sätt med gummiband eller viktplattor eller så. Och sen har vi den omvända ryggresningen. Alltså reverse hyperextension. Ryggresning är ju hyperextension. Där vi jobbar med att fälla i höften men att vi reser och sänker benen istället. Och den här är den som brukar vara lite knepig att få till på många gym. Nu har vi som tur att på CrossFit Eken finns det en glute ham raise-maskin. Där kan man göra jättebra reverse hyper. Och i båda de här övningarna så instruerar vi ju alltid våra klienter just att gå inte upp i ett ytterläge där du börjar svanka, för då kommer du snarare koppla ur sätet. Utan det räcker att vara helt rak i höften och låsa ut, och tänk att du, att det är liksom, nu vill vi jobba med rumpa och baksida lår, och ländrygg blir det såklart också, men inte det är liksom inte en övning där vi går ut till ytterlägen.
De två sista där, ryggresningar och reverse hyper, eller alltså benresa eller vad man ska säga då. Det är faktiskt, det är verkligen två favoriter. Det gjorde jag jättemycket förut i mina program, men jag har inte liksom lagt lika mycket energi i det nu, men jag har faktiskt börjat göra det, och det är framförallt nu sen jag började träna på Eken, just för att det är så smidigt. Och det är ju väldigt mycket så det handlar om, att man vill kunna ha smidiga lösningar på sina övningar. Och det är väl det som folk många gånger, när det blir så här, måste jag göra den? Det är ju lite för att det blir för råddigt att rigga. Men har man just sådana, eller sådana som man bara gör ryggresningar i, sån här snedställning, då är det ganska smidigt att göra de här övningarna.
Ja, och jag brukar rekommendera, när folk frågar i våra träningsgrupper och de säger att de inte har några sådana ställningar, vad de ska byta emot, så brukar jag rekommendera reverse frog pump. Och det är att man, då kan man lägga sig på en vanlig styrketräningsbänk.
Just det.
Och så håller man i sig med händerna, och så sätter man ihop fotsulorna mot varandra så att man har som en skräddarställning. Och så jobbar man ner och upp med benen. Den funkar ganska bra. Det är ju svårare att göra reverse, alltså hyper på det sättet. Men
ja,
det här blir en lite mindre mankemang. Men man kan också jobba med att man har böjda ben i grodställning, med och tänka att man ska upp med hälarna i taket, så man får den här slutpumpdelen.
Det kommer ju lite filmer på det här såklart. Ni kan ju räkna med det.
Såklart.
Jag har ju tjuvtränat lite och legat och gjort massa med höftlyft med gummiband och sånt nu. När...
Men alltså Johanna, du fick så mycket komplimanger för din rumpa på våran släppevent.
Ja!
På Eken.
Skönt. Vet du vad har jag gjort för skillnad de här senaste tiden då? Jag har gjort mycket tunga knäböj. Och lite sånt annat. Nej, men höftlyft och sånt och sidogång. Som, nu kommer vi även till de laterala utåtroterade belastningarna. Men sånt ska jag säga faktiskt gör ju både du och jag hela tiden innan våra tunga övningar.
Djupvärmningar, exakt. Ja,
så att de laterala eller utåtroterande belastningarna då, eller övningar med sånt i, det är alltså då höftabduktioner. Och det är ju alltså att man då jobbar, man kan jobba sittande, stående eller liggande med band eller maskin, så att man, som man sätter runt knäna och just jobbar med utåtrotation. Alltså att man
det här svarade ju vi på en lyssnarfråga i typ förra avsnittet eller någonting, som var så här, varför har man band, ett band också när man gör de här andra övningarna? Och det är ju för att då får du ju både den vertikala eller den horisontella belastningen och den abducerande. Alltså att vi trycker ut knäna åt sidorna, vilket gör att vi kopplar på gluteus medius där ute också.
Precis, och det är ju ett jättebra sätt som man kan jobba. Dels att man kan jobba med det som en övning, att man har gummiband just när man gör typ böj och sånt. För att just få den här extra, eller ytterligare kraften. Men att vi också, det gör ju vi många gånger med, kanske med personer som är nybörjare eller som har svårt att hålla anspänningen i sina knäböj. Till exempel att hitta det där, att man kanske fladdrar väldigt mycket, att det blir väldigt hoppigt och sådär, att man tappar liksom lite aktiveringen. Sen är det klart att rumpan är ju aktiverad ändå, men att just få lite så här påminnelse egentligen, att så här, just det, vänta, fasen, det är sådär jag ska göra. Så det tycker jag är ett superbra sätt, att kanske inte när de gör sina tyngre repetitioner, men just att man gör det i uppvärmningen med kettlebells innan man går på skivstången till exempel, att man adderar ett gummiband runt knäna för att just få lite påminnelse också, bara för nervsystemet också, att så här, just det, här ska jag jobba. Så att det är superbra. Men sidosteg också gör ju vi jättemycket med band runt anklarna. Att man går i sidled, så är det också superbra övning för att jobba med just de här sakerna.
Ja, och jag kör nästan alltid innan mina böj som jag har fått av dig sidopump bara. Alltså att jag står upp och håller i mig någonting, typ racket.
Ja.
Och sen så så tar jag ett rakt ben och bara pumpar det utåt, kanske 20 gånger per ben, tre varv. Tycker jag också är jättebra för att liksom koppla på sätet.
Ja.
Och då, nu när du pratar om det här med abduktion och utåtroterande, den sista punkten vi har idag är ju övningar som då kombinerar, precis som vi pratade om nu, flera belastningsriktningar. Och det är ju till exempel då att göra knäböj med band runt knäna, för då får du både den vertikala belastningen och den utåtroterande. Eller att göra hip thrust med band runt knäna, då får du den horisontella belastningen och utåtroterande. Eller att göra sätesbrygga då med band runt knäna, horisontellt och utåtroterande. Det är ju faktiskt ett superbra sätt att både jobba med det här som du sa, Johanna. Att man tänker på vad man gör, men också att få lite extra krut.
Absolut.
Extra rövkrut.
Men det är ju sådana saker just när man gör till exempel höftlyft och att addera det här bandet. Det gör ju för många en jättestor skillnad, för att annars hamnar man lite i det här att knäna, man tänker inte för det, och det är inte så himla lätt, för att för alla är det inte så här att de tänker att det är en höftlyft, ja, då ska jag pressa, rotera, se till att lårbenet roteras ut lite för att jag får den här kraft, alltså så tänker man inte, att man tänker bara ha rumpa, så bara, det känns inte så mycket i rumpan, nej men det behöver det kanske inte göra, men när man då adderar det här gummibandet och får verkligen tänka till att så här, jag väntar nu här, jag har kanske inte jobbade så mycket med att pressa ut knäna på det sättet, då blir det ju verkligen en stor skillnad i höftlyften, och helt plötsligt känner man att man får en helt annan kontakt och en helt annan styrka för att man använder muskulaturen mycket mer maximalt. Så att det är ju det som är superbra i de här kombinerade övningarna.
Vi har ju jobbat så här jättelänge i våra, alltså, träningsprogram och upplägg med kunder. Jag gör ju alltid någon form av aktiveringsövningar inför huvudövningen, och sen jobbar vi med tunga basövningar, och sen har vi assisterande övningar där vi får in fler rörelseplan och jobbar mer isolerat med specifika muskelgrupper. Det är liksom, det är ju våran filosofi.
Ja, självklart. Alltså, det är ju verkligen något som vi har hållit på med alltid. Och sen är det ju alltid kul att hitta lite, försöka hitta nya sätt att, just för att kunden ska känna också att så här, ah, men vänta, det där blev en addering. Så här, ändra lite, flytta bandet lite och sådär. Så att, ja, nej, men det är grymt. Och som sagt, de här övningarna älskar vi själva att göra också, och gör dem alltid. Så att ibland när jag tänker så här, ja, men jag gör inte så här, jag borde skärpa mig, men så inser jag att jo, det gör jag visst det. Alla de här gummibandsövningarna gör vi hela tiden. Så det är ju hiptrust där som jag ska addera, så är jag fullkomlig. Så jag är fullbordad ass trainer.
Ja, grymt. Och om man vill då ha en optimal gluteusutveckling, så kan man se till då att man utför en av de här övningarna från varje belastningsriktning, vertikal, horisontell, lateral. Antingen under en träningsvecka eller under ett eller två är ju det optimala då, rejäla rumppass under veckan. Mm. Så om man tänker sig då att man har kanske, många som vi tränar med har ju då kanske ett böjpass och ett markpass varje vecka. Och då kan du ha ta aktiveringsövningar, precis som vi just sa, och att du kör din tunga övning med vertikal belastning. Och sen att du kanske har då assisterande, till exempel hip thrusts, sätesbrygga, ryggresningar. Då har du ju ett grymt rumpprogram. Om du inte vill tänka själv, vilket är anledningen till att du och jag försörjer oss på träning, Johanna, att folk faktiskt vill ha hjälp, då kan man alltså köpa rumpboken. Den kommer här under veckan, känns så jäkla kul. Den kan man köpa i vår webbshop, styrkebyron.se/shop. Eller om man hatar oss och gillar killar, då kan man köpa den på styrkelabbet.se.
Ja, den finns där i alla fall. Så yes, köp den om du vill ha en trevlig rumpa.
Ja, trevlig. Vad trevligt. Kommer du ihåg när du skrev det i ett Instagram-inlägg, Johanna? Vad trevligt.
Ja, men det var ju typ, vi hade haft så här, typ en hel helg eller någonting. Och jag var så här, helt slut i huvudet.
Och jag bara, kan inte du bara lägga ut någonting medan jag dammsuger? Jag skulle dammsuga på studion.
Och för mig kan man ju inte säga så här, sociala medier. Det är ju liksom sen gammalt. Alla vet ju att så här, sociala medier för mig är ju så här, jag blir bara stressad, jag tycker det är helt asjobbigt. Och du typ är så här, när jag försöker lägga upp ett inlägg, då har ju du typ lagt upp ett helt pass redan. Så här, från typ om vi har haft en grupp och sånt. Det är därför du alltid lägger upp också. För du, det där är ditt ansvar. Jag tycker ju mer om webbshoppen där jag får sitta i lugn och ro och jag klickar i och jag skriver etiketter. Och ja, men så är det. Det är jättehärligt att vi har en sån här bra, liksom, att vi gillar olika saker. Men då var ju du så här, kan inte du bara lägga upp ett snabbt inlägg? Typ ta den där bilden och så skriver något. Jag bara, okej. Okay. Och så satt jag så här och du dammsög. Och du bara, vad gör du för någonting? Då hade du typ så här, dammsugit, skurat golvet, diskat och vikt handdukar. Och du bara, vad gör du? Jag bara, jag håller på med mitt inlägg. Du bara, fortfarande. Så tog ju du telefonen och bara, men jag kan göra det så här. Och sen bara, vad trevligt. Hade jag bara skrivit.
Jag hade tagit en bild och skrivit, vad trevligt.
Ja, men alltså det är verkligen så. Jag har ändå börjat bli så här lite så här. Ibland så händer det ofta att jag kan lägga upp två bilder på raken i story och sånt. Men det är liksom, jag tror att vissa människor har bara inte det där naturligt. Alltså det är så här, svårt att bara tänka så här, nu ska jag lägga upp något och så ska jag skriva något. Och så, det, nej, det går
jag vet,
inte.
Men tänk på det, om fler människor skulle vara goda kommunikatörer, då skulle vi kanske inte ha krig i världen.
Nej, det är, men vad trevligt. Förstår du hur
fast
bra
du har ju blivit jätteduktig, Johanna. Tänk på där på festen i lördags när vi hade vår invigningsfest på Eken och det var lite stök och roligt. Så här. Då var det faktiskt du som la ut på vårt Instagram.
Ja, och jag undrar varför, Klara.
Jag var ju lite mindre pigg än dig kanske där ett tag då. Jag tappade ju dig också. Hängandes i ringar i golvet med ansiktet först. Men så att jag var väl, jag hade lite annat för mig så att inom situationstecken var trevligt. Men det, jag har ju faktiskt lärt dig också nu med sociala medier att du behöver inte alltid skriva någonting. Jag sa ju till dig någon gång så här, lägg ut den här bilden på dig, du är skitsnygg, du bara, vad ska jag skriva? Jag bara, lägg bara ut en typ emoji på en tjej. Då så gjorde du det.
Ja. Jag menar,
det blev
alltså,
ju en like-raket av dess like.
Ja, nej men jag, så är det ju att jag har ju blivit lite bättre och jag jobbar ju på det och jag tänker ju så här att ja, men det kan vara kul att jag lägger upp så här. Jag är ju fortfarande så är jag ju inte lärt mig filter, men sen inser jag att det gör inte så mycket för att jag gillar ju att det inte är massor med filter på mina bilder.
Ja,
du ser. Det är ju liksom the reality.
Nej, vi behöver inga filter.
Men så det har, jag har ju blivit mycket bättre, men det är fortfarande så att det kan ta så här, det kan ju Anton också säga, han bara, vad gör du nu? Jag bara, men jag ska bara lägga in ett inlägg här nu. Han bara, okej. Okay. Sen bara, vad gör du nu då?
Timme.
Ja, men typ. Han bara, men skulle inte du fixa det där? Jag bara, jo, efter jag har lagt upp ett inlägg sa jag ju. Han bara, okej, fortfarande. Han har ju ändå bara lärt sig det nu. Men ja, jo, så är det ju.
Stackare. Men alltså, är det inte bättre att jag lägger ut inlägg då bara?
Jo, men du är ju, ibland kommer ju jag bara så här. Att jag får ju något tryck ibland. Jag kan ju skicka så här till dig, bara, nu har jag delat den här på Styrkebyråns story. Du bara, jag såg det. Då hade jag typ gjort det för 2 minuter sedan. Då har du så här redan sett det. Och sen bara, Johanna, du behöver inte. Jag kan göra det. Jag bara, okej. Ja, men så är det ju. Men det är härligt. Ja. Gud, sociala medier. Men nu har jag faktiskt, nu har jag ju liksom färdigställt väldigt mycket av, apropå sociala medier, våran matsal här som vi har hemma här i vårat hus. Mm. Så, och nu inser jag att nu måste jag ta bort alla, så nu tar jag bort typ alla som jag följer som är så här inredningskonton. För att och det här är så intressant, för det vi pratade om förut, att du är så här, du säger ju så här, men jag kan inte följa sådana konton för jag blir bara stressad. Och just det här att vi har pratat om tidigare, att följ inte konton som inte gör att du mår bra, även om det är träning eller mat eller inredning eller vad det än är. Och nu insåg jag så här, bara, gud, nu måste jag, för när jag gör någonting så går jag in väldigt mycket för det, så då har jag liksom, jag är inne hela tiden på så här inredningskonton och bara den där och där och där. Så nu kände jag igår att så här, bra, nu har allt var sak och sin tid, nu tar vi bort alla inredningskonton ett tag. Och sen så tar vi tillbaka dem när du känner så här att nu är det dags för något nytt projekt.
Ja, men
det är väldigt skönt. Ja. Man slipper man liksom ens se det där. För annars blir jag så här, du vet, men kanske ska jag om lite igen nu då? Anton bara, du har precis gjort klart typ, snälla. Låt det här vara nu.
Precis, det tar ju aldrig slut. Det är ju det som är grejen. Det är det som gör mig stressad med det där.
Man kan ju flytta en vas och så helt plötsligt så byter man blomma där. Och så bara, nej, den där ramen kanske ska vara där. Och så börjar man så här. Och så bara, jag tar en, alltså, oh, gud, jag håller på sådär hela tiden. Men nu känner jag mig väldigt nöjd, nu är jag klar. Så nu checkar vi ut för det.
Bra.
Nog
om
det.
Jag tycker det blev jättefint. Du är jätteduktig.
Ja, jag är skitnöjd.
Jag ska gå och instruera coach Pinell i strypböj. Men jag vet inte om jag borde köra några stryper i mitt första träningspass
på
2 veckor.
Nej, det ska du definitivt inte göra. Det säger jag stopp till. Du får faktiskt ta det lite lugnt.
Coacha mig nu då. Hur kör jag mitt första träningspass nu på 2 veckor?
Du kör lite, såklart lite aktiveringar, komma igång i kroppen, sen gör du lite lätta böj om du vill göra böj för att hon gör det, eller för att ni ska göra böj, men inga tunga böj, inga strypböj, lätta böj utan värdering i vikten, bara känn efter hur det känns.
Jag tänkte att du kanske skulle köra bänkmarkböj.
Ja, men inte så, ja precis, det är perfekt pass att börja med, men inga tunga.
Inget tungt, jag lovar.
Grymt! Fan vad kul!
Du, nästa vecka när vi poddar igen så har vi en bok i handen.
Det känns skitkul.
Det känns skitkul. Då hörs vi då tycker jag.
Det gör vi. Ha det bra.
Styrkebyrån.se/shop, där kan man köpa bok. Puss!
Puss! Hej!
Hej!